han är allt för mig. Han förtjänar allt. Han har betalat priset för allt. Och Jesus har gjort så märkligt, fantastiskt, att vi kan bara trycka i honom. När vi tar emot honom och hans nåd, det kommer hans trygghet. Vi kan, det är det här sonens ande i oss som ropar: Abba fader, Abba isä, du älskar mig. Och du inom mig, du verkar att jag älskar andra. Det är hans verk i mig. Och det är trygghet där faktiskt. Och det har levat i mig att, som jag delade i fredags, att det finns en plats under hans vingar, under Gudfaderns vingar, att det är tryggt att vara där. Det är lugnt, det är härligt, man kan avslappna, man kan se på Jesus, man kan se på Fadern i anden. Och Jesus bad innan han kom till himlen. Han bad det här i Johannes 17. Han sa det där att detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och Jesus säger här: jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag tänkte bara det här samma bön även idag. Förhärliga sonen genom mig, genom oss, genom den här församlingen. Förhärliga sonen. Förhärliga faders största kärlek. Han älskar oss och han nästan ropar i oss att ta emot allt det kärlek, allt det nåd som finns i Jesus, som finns i Fadern. Och jag tar också den här platsen. Liksom det här Jesusliv, det är inte så konstigt. Det, om vi tar det emot som ett barn, det blir ganska enkelt. Vi tar hans ord, vi tar det emot, vi äger det ordet, vi tar det till vårt hjärta och det verkar där i vårt hjärta. Sen det kan även landa där i sinnet också efteråt, men det är hjärtats arbete som är det viktigaste. Och det verkar där. Och den ande, Guds ande där hjälper oss hela tiden, ta emot allt det som finns för oss. Men också den här att vi är ett i honom. Vi är ett. Jesus verkligen bad att låt dem vara ett i mig. Liksom han och hans fader var ett. Att vi är ett. Och det menar att vi verkligen välsignar andra. Vi och inte bara välsignar, vi verkligen vill älska dem. De andra. Vår nästa. Och det är så viktigt att vi inte låter någon slags antamattomus, liksom det oförlåtelse komma i väg. Det är så viktigt att vi förlåter. Det kan göra ont då för en situation när någon säger något ont för oss och sånt, men att det finns det här Guds ande som hjälper där även, och vi bara förlåter, vi välsignar, vi respekterar var och en. Som, liksom, att var och en är så viktig för Gud. Hans relation med Gud är så viktig. Och om han inte känner Gud, så är det så viktigt att han får smaka Jesu förlåtelse genom oss. Att vi låter inte världens ande komma och säga, han är inte så viktig Men vi ser med Guds ögon att han är verkligen, eller hon är så viktig för Gud. Han är så viktig för Jesus. Han har betalat fullt pris på korset. Att han ska vara älskad. Halleluja. Amen.
Ja. Ja, jag vill vittna kort. Det passar bra med det du sa. Här i Johannes evangeliet står det att Jesus säger: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, eller lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och det tycker jag, det här beskriver vad Gud har gjort i mitt liv. Att fast jag var från en sån här normal luthersk familj, vi gick till kyrkan alltid då, och jag hade mamma och pappa och en storebror, och skolan gick bra och allt sånt här. Men jag hade felaktiga tankar om Gud och om mig själv. Och jag har, när jag i mina tonåren, så märkte jag redan att fast jag hur skulle försöka, så kan jag inte göra mig liksom till en bättre människa. Och det kändes ganska hopplöst. Jag förstod inte riktigt evangeliet på det sättet. Men när jag var 18 år så tog en av mina kompisar mig till en ungdomskväll. Och där förstod jag att det är inte fråga om att jag försöker göra mig till något bättre, utan att jag låter Gud, låter det som Jesus har gjort på korset, Jesu blod rena mig. Och det är den enda vägen jag kan liksom duga inför Gud. Och det, redan den här sanningen gav mig verklig frihet. Men sen efter det så har jag har känt speciellt när jag var nyligen kommit till tro, så när jag lyssnade till bra undervisning om Guds ord, så kändes det som att någonting som organiseras här inom mig, som en hylla som har varit som där i oreda, och att allt fick sin plats. Alltså på något sätt kändes det att på det sättet när jag lyssnade till Guds ord, att aha, att Gud är son, aha, han tänker på det sättet om mig och om mina medmänniskor och om världen. Och sen jag tycker att det här också, när jag har själv läst i ordet, så det ger sån det är så helande, kan man säga, också till själen, att det här att verkligen leva i Guds ord. Och förstås när jag fylldes med anden och fick erfara Guds kärlek, så det var också ett viktigt steg att jag efter det så öppnades ordet ännu på ett djupare sätt. Men ja, jag vill bara så där säga till oss alla att det finns oerhört förvandlande kraft i Guds ord när vi låter anden komma med oss när vi studerar ordet. Men
ska vi på
som verkligen vill följa honom. Och det är ibland lite utmaningar. Och jag tycker det är så fantastiskt att komma hit, därför att här är som en, på ett sätt, en så speciell lovsång som griper mitt hjärta på ett sätt så jag kan inte riktigt ge ens ord till det. Jag blir så djupt rörd i min ande, och sen den här trons atmosfär som finns här, som är jätteviktig. Och jag vet inte om ni upplever det här mötet, kanske jag var lite råddig, men jag ska säga att det är så mitt i prick som bara kan vara. Så att största delen av min predikan har gått redan. Så Men vi ber här tillsammans, för Gud har ett ärende till oss och han vill välsigna oss. Och när han välsignar så kan det ibland ta lite ont. Därför att det som jag gör och som jag växer i mitt liv så är inte alltid fullkomligt. Och han säger ju att han är vingårdsmannen som också rensar. Och för att det ska bära mera frukt, intressant. Han rensar inte för att jag tycker inte om dig. Fast det kan kännas så. Utan han gör det för att vi ska bära mera frukt. Och det här är faktiskt en utmaning för församlingen i vår tid. På ett otroligt sätt. Om du lyssnar till vad anden säger i församlingen så är en av de saker som jag bara vill nämna, det finns egentligen flera, så är det att det finns en ledarskap, struktur eller modell som Gud vill ändra på. Därför att Gud är, han vill vara en verklig herde för sitt folk. Han vill föra den genom stormar och han vill se till att varje får hänga med. Och jag ska inte gå längre in, men lyssna vad Gud säger. Alltså det är en tydlig signal över Kristi kropp. Att han vill ha en annan ledarskapsstruktur. Och så här när man nu har predikat några år så. Så jag blir inte alls störd fast någon tar min predikan. Utan det är ju liksom. Det är ju så här att också så här i bibelskolan. Jag njuter så när jag ser att du växer. Att du vågar ta tronsteg. Att du vågar lita på lite. På det som Gud ger dig. Och blir det lite fel. Så är inte det så farligt. Om vi tittar på den här lilla Emanuel här. Tänk hur många gånger han snubblar. Innan han börjar gå. Och liksom. Jag måste få snubbla. I Gud. Vet du det? Och det har väldigt mycket att göra med. Hurdan bild av Gud har jag. Därför att vår värld är ganska hård. Och den kommer att bli både tuffare och så vidare. Så att jag måste få liksom misslyckas och inte bli kastad på sophögen. Det blir jobbigt att komma till en församling där allt är så perfekt. Därför tycker jag om det här lite råddiga här idag. Det behöver inte vara så perfekt. Det viktigaste är att Gud är närvarande. Halleluja. Nu ber vi. Herre, tack att du vill visa oss att det som är totalt oövervinnerligt för oss, det kan vi vinna i dig. Med din hjälp. Genom den heliga ande du har gett oss. Herre, lär oss verkligen att förtrösta på dig och våga gå. Också fast vi misslyckas, vi vågar gå och inta det land som du har gett oss. Herre, välsigna avslutningen av den här gudstjänsten. Amen. Det jag egentligen har som rubrik ska kunna säga att vi är kallade att vinna det oövervinnerliga. Jag ska strax komma till. Och det, hemligheten finns egentligen att enheten i Gud vinner det. Och vi som Guds folk måste hitta enheten i Kristi kropp. Vi kommer aldrig att vinna striden så som Gud vill det, om inte vi hittar det. Som kristen är du kallad att leva ett över det naturliga livet. Håller du med mig? Vi är kallade att leva ett liv som är över det naturliga. Annars kan alla leva ett kristet liv. Men man kan inte leva ett onaturligt eller övernaturligt liv utan den heliga ande. En sann kristet liv fungerar bara med den heliga ande. Det funkar inte annars. Det är ungefär som bränsle i en bil. Kan ha en jättefin Mercedes. Och jag kan gå omkring och fila och blanka på den. Men vet du vad? Om inte du har bränsle i tanken så får du skuffa den. Så den helige ande vill verkligen komma dig till hjälp. Den här boken, nu har jag inte boken här, den är där. Där finns allt du behöver för att få tag i det liv som Gud vill ge dig. Intressant. Vi har talat om det här på bibelskolan. Det finns där och vi behöver ge tid att verkligen läsa Guds ord. Om inte vi har vaknat över det här som jag har sagt, så hoppas jag att det du ser på nyheter och det som sker runt omkring och i vår värld, om inte det är med och väcker dig så att du förstår att vi kan inte fortsätta att leva som vi lever. Du kan inte fortsätta att leva ett kristet liv som du har levt intills idag. Vi behöver komma in i den heliga andes smörjelse på ett helt nytt sätt. Inte så att det bara dundrar och brakar, utan att det är så mättat med Guds kärlek och Guds närvaro. Totalt utan fruktan. Det är en psalm som har rört mig här som jag vill läsa. Psalm 183. Jag vill faktiskt läsa hela psalmen. Gud, var inte tyst. Tig inte. Och var inte stilla, Gud. Du ser dina fiender larmar. Och det som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. Det rådslår mot dem som du beskyddar. Psalm 83. Det säger, kom, vi utrotar dem så att det inte mera är ett folk. Så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra. Det slutar förbund mot dig. Alltså här är en enhet men i fel läger. Edom ställt, Ismaeliterna, Moab och Hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, Filisteen och de som bor i Tyrus, Assur också, har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm till Lots barn, Sela. Se vilken skara som är mot Gud och mot Israel. Gör med dem som du gjorde vid Midjan, den som med Cesiars och Jabikin vid Kisonsbäck. Det som förgjordes vid Eddor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seb. Och alla deras furstar som gick Seba och Salmunerna. Eftersom det säger Gud. Guds betesmarker vill vi erövra. Som eld från förtär skogen och lågorna sväljer berg. Så ska du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikte med skam så att de söker ditt namn, Herre. Det ska komma på skam och skräck till evig tid. Och det ska komma på skam och gå under. Det ska veta att endast du bär namnet Herren, den högste över hela jorden. Jag tycker den här psalmen faktiskt beskriver vår tid på ett märkvärdigt sätt. För det som har kommit fram i nyheterna är ju faktiskt vilket hat. Hur man slår det till sig tillsammans för att utrota Israel. Men i det här så finns någonting som jag vill peka på, för att vi som Guds folk, vi strider en annan strid än den fysiska strid. Vi är inte kallade att ta gevär och gå ner till Mellanöstern och skjuta palestinier. Det är inte vår uppgift. Så jag vill visa på hur vi ska vinna den här segern. Och det kommer att svida i ditt kött och i mitt kött när jag visar var den här kampen ligger. Så jag vill helt enkelt med den här predikan försöka visa att vad är vår fiende? Alltså den andliga fiende vi möter. Nu talar jag inte om den konkreta fysiska fienden i Israel, utan det är faktiskt så att Israel strider med fysiskt, och de måste göra det, annars blir de utrotade. Men vi är kallade att i anden strida. Och för att vi ska vinna den striden så behöver vi lära oss vissa saker. Så jag hoppas att du hänger med. När Josafat i andra krönikaboken 20, jag tar inte tid att läsa hela det här sammanhanget, men där står det att Ammons barn tillsammans med en hel stor armé, alla samlades mot Israel, mot Jerusalem. Och då står det att Josafat blev förskräckt. Varför? Därför att det var ett helt övernaturligt, liksom, de hade övermakt. Det var Israel den tiden hade, de skulle inte ha klara striden. Och det är samma sak med oss. När du möter någonting som väcker skräck i dig, vad gör du då? Springer du hem till mamma? Och jag är helt övertygad, vi kommer alla att möta en skräck, därför att vår värld kommer att visa sitt face på ett sätt som vi inte har riktigt vågar tro att det är sant. Men i det så vill Gud sätta oss över, därför att hans löfte är: jag har satt dig att vara huvud och inte svans. Jag har satt dig att vara över och inte under. Det är väldigt lätt att säga det här ikväll. Inte sant? Det är väldigt lätt att säga: jag är över jag. Men när du möter det som skapar skräck i ditt liv, det är då du behöver veta vem din Gud är. Så fienden helt enkelt utmanar Guds folk. Det som Josafat gjorde var helt enkelt det att de började söka Gud. Han samlade alla till bön och fasta för att ropa till Gud. Och då säger Gud så här: jag ska strida för er och ni ska vara stilla. Har du någonsin sett en armé som skickar lovsångarna först? Alltså, det är så sjukt så det är inte klokt. Inga gevär, utan bara en som är så glad i Gud. De spelar precis som vi har hört här. Och så händer det att fienden anfaller bakifrån, någon helt främmande. Och så står det till slut, om du läser texten, de blev så förvirrade så de slog ihjäl varandra till slut. Och Israel stod och tittade på. Wow! Vilken seger! Och det är den här typen seger Gud vill visa oss. Rent praktiskt i våra liv. Men för att vi ska vara skickliggjorda för det här, så vill jag lyfta fram, för att när fienden är den här skaran som vi läste om, och jag vill lyfta fram Edom, Ismael och Amalek, för de är de andemakter som inte bara opererar i Israel, de opererar i ditt sinne. De är attackerar dina tankar, ditt sinne, ditt känsloliv och utmanar dig och säga: var är din Gud nu? Så vill du höra lite vad de här står för. Jag kan inte redovisa allt för att det tar lite för lång tid. Men Enom är en bild på mannens styrka. Jag klarar det! Jag är den som vinner det! Mannen som använder sin kraft, köttets kraft. Det är de som kommer från Efesus, inte från Efesus utan från alltså från Esau, som sålde sin förstfödslorätt bara för att han skulle få njuta en härlig soppa. Och det visar hans karaktär. Samtidigt var han en väldig krigare när han var på gång. Han skapar skräck där han gick omkring. Och vi vet hur det var när Jakob skulle komma tillbaka. Jakob var fylld av skräck att möta sin bror som han hade bedragit. Och det är precis det här som du behöver möta. Du behöver möta bedragaren i ditt liv. Och om inte Gud får bukt med det, så kommer du inte att stå där i skräcken, utan du går bort. Du vänder hem. Jag säger inte att du måste gå under, men du klarar inte av att stå i fronten. För du kan inte stå där och bara ropa, Jesus är Herre! Utan den som kommer att stå där, han tillber Gud. Han bara upphöjer honom. Han har flyttat sitt fokus från fienden och bara tillber Gud. Halleluja. Jag har sittit här i mitt eget liv i flera tillfällen som jag har berättat, men jag ska bara berätta det här ena exempel som jag ofta har berättat. När jag står på torget i Karis, så kommer en satanist och skuffar mig och säger att vem är det som är herre här? Vem är det som är bås? Och jag menar, han var stor och han var farlig, så han ska kunna slå ihjäl mig. Han hade gjort det med sina händer. Och medan han liksom buckar på mig, så känner jag bara hur Gud kommer. Och han fyller mig. Det var som att jag skulle hamna in i en glasbur på något sätt. Totalt beskyddad. Och så tittar jag på honom och så säger jag, hör du, det är Jesus som har sagt att vi ska stå här. Och jag tror att det är bäst att du sitter ner och lyssnar. Och den här stora bjässen som är fylld av demoner, han säger, okej. Så sitter han ner och gråter som ett litet barn. Det var inte min styrka. Jag blev själv att, wow, aldrig varit med om något liknande. Det skapar skräck. Jag visste vem han var. Men det är samma sak av strider som vi kommer att möta. Någonstans där måste Gud ha tagit livet av den här Esau som är så stark i sig själv och som tycker att han behöver inte löftena, för jag klarar det själv. Och vet du vad, man kan vara kristen och ha den attityden. Nå, Ismael då, det skulle finnas mer att säga om Esau, men vi måste hinna iväg med att komma vidare med predikan. Ismael då, i namnet Ismael finns Guds namn. Så Ismael var egentligen en otroligt religiös. Han hade en längtan efter Gud. Och jag kan förstå hur det blev med Ismael, som blev övergiven. Han blev övergiven. Och hade blivit ändå uppväxt bland trons fader. I Abrahams ställt. Och nu hade han blivit övergiven. Så han hade längtan efter Gud. Men vad händer med honom? Vi ska titta på det strax. Men Amalek då? Amalek representerar den som inte fruktar Gud. Han säger så här. Amalek i 5 Mosebok 25, vers 17 framåt. Kom ihåg vad Amalek gjorde med dig på vägen när ni drog ut ur Egypten. Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp. Alla de som var svaga hade blivit efter medan du var trött och utmattad. När därför Herren din Gud låter dig få ro på alla dina fiender, från dina fiender runt omkring dig i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som arvedel. Då ska du utplåna minnet av Amalek under himlen. Glöm inte detta. Alltså, Gud ville att man utplånar minnet av Amalek just därför att han säger, jag fruktar inte Gud. Och så ger han sig på de svagaste. Vilken fuling. Intressant. Så, men vi ska titta på Ismael, för att det är egentligen där den här svåra situationen uppenbaras. Ismael har alltså i sitt namn namnet Gud, vilket också säger någonting. För namnen hade väldigt stor betydelse i Gamla testamentet som gällde personer. Jag bara läser här någonting som jag har översatt, så det är inte riktigt bra svenska, men ni får förlåta mig. Ismael i dess värsta form är en vidrig, andlig, missriktad, nitisk tro. Hängde ni med? Han är en andlig, missriktad, nitisk tro. Beskriver Ismael sådan, alltså i första Mosebok 16 vers 12, så beskrivs han som den som är mot sina bröder. Han är mot alla. Och detta är vad vi ser ständigt runt omkring oss idag. Det är precis så här som Ismael är. Ismaels nitälskan gör att han använder sin tro fel. Och jag vill fråga, använder du din tro fel någon gång? I din nitälskan. Han använder alltså sin tro fel, missriktad iver, en religiös fundamentalist i sin värsta form. Ismael tillskansar sig gudfruktan och andlighet i ogudaktiga syften, och han gör det i Guds namn. Alltså han skansar sig ett rykte av fruktan av genom sin andliga nitälskan. Men med hjälp av våld, lögner, manipulationer gör han sig till en Guds tjänare som försöker främja Guds vilja och syfte. Det är precis det här han vill. Han tror att han tjänar Gud. Och nu frågar de här terroristerna, de tror på allvar att de tjänar Gud. Så han är så otroligt andlig. Och samtidigt, där inne finns ett litet barn som blev övergiven av pappa. Och som du inte kan vinna med hårda ord. Precis det här som Seppo kom med. Esko. Förlåt mig. Men det här pappas hjärta. Så han försökte och trodde att han tjänade Guds vilja. Detta är Ismael som framställs av Hamas, palestinierna, islamiska jiddisch och ISIS. Det är exakt det här. Och det är så intressant att det här skrevs för tusentals år sedan. Vi ser det i Afghanistan och på andra platser. Det är exakt vem det är. Det här hatar sekularisering. Alltså de hatar sådana muslimer som är avfällingar. De är värre än vi kristna och judar. De är så fanatiska. Har en stark moral och värderingar, men det är missriktade och snedvridna. Det är en religion inspirerad av fienden av Satan. Som inte är biblisk, som inte har biblisk ursprung. Han kommer att ta det som är bibliskt och vrida det till sin förmån. Och min fråga är, finns Ismael bland oss? Nu talar jag inte att du hör till Easy eller, men den här nitiska tron som bara trampar på kristna, som bara går fram. När vi tittar på historien av vår kristenhet så finns det saker och ting som Gud vill ändra på. Han vill visa att Gud har ett stort, stort hjärta. Men också otrolig kraft när det gäller. Men det är så här, kära vänner. Ska du vara en lärjunge så finns det ett viktigt villkor som Jesus säger i Lukas 14. Vad är det han säger? Du kan inte vara min lärjunge om. Är det ingen som vet? Det viktigaste som vad sa du? Och tar sitt. Du kan inte vara min lärjunge om du inte tar ditt kors och följer mig. Annars följer Ismael med. Är Kenneth på villovägar nu? Varför jag säger det här är för att komma till slutsatsen av det. Och jag har inte tid att måla ut det så som jag önskar. I Lukas 14:27 stod det här. Men att de anföll också på lövordhögten till den sista dag, som är en speciell dag. När man jublar över tåran. När man gör vissa speciella saker som man inte gör andra dagar. Man spiller vatten på altaret. Och man spiller vin. Det är så här som inte vi riktigt förstår oss på. Men vatten, det här säger jag bara så här utifrån vad jag har läst. Man hällde vatten över offeraltaret som är en bild på frälsningen, reningens bad i kraft av ordet. I den handling med vatten finns ordet Ismael inbakat. Vilket betyder det finns en frälsning för Ismael. Gud har förberett en frälsning för Ismael. Och när man spiller vin på altaret så du hittar Esau där. Jag kan inte gå och redogöra det för att det blir för invecklat och jag hinner inte. Den åttonde dagen av Sukkot hällde man vatten och vin på altaret. Vattnet representerar Ismael och vinet Esau och hela världens 70 länder. Som Bibeln talar om att världen då var 70 länder. Allt detta betyder att Gud har gett ett löfte. Gud har en kärlek för hela världen. För alla nationer. Inte bara för Israel. Men också för Israel på ett särskilt sätt. Och genom andens utgjutande skapas det vad man kan säga. Vi är ett i Kristus. Och när du har blivit frälst så finns det någonting i dig som du känner enhet med alla troende. Oberoende vilken etikett som finns på kyrkdörren. Jag kan säga att de etiketterna försvinner en dag. Jag säger inte att det är fel. Jag tror att det måste vara så länge som det har varit. Men det kommer en dag när det bara finns ett i Kristus. Den starkaste kampanj jag har varit med om under mina dagar skedde i Jakobstad. Då hade vi en messiansk jude. Och kampanjen hette Ett i Kristus. Alltså jag såg såna saker som jag inte har sett någonstans annanstans en kampanj i Finland. När Guds kraft var utgjuten. Halleluja. Så. På den sista dagen. Den största i högtiden. Det här är just den sista dagen i lövhyddohögtiden. Stod Jesus och ropar. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Egentligen ska det stå så här: den som tror på mig, så som skriften säger, från hans innersta ska det strömma. Förstår ni vad som sker om vi svänger på det? Okej. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom, ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Nu ska jag hoppa lite framåt, för att Bernt läste det här ordet i Zakaria, men jag vill bara påminna oss om det. Det ska ske att var och en som är kvar av alla hedna folk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe kungen, Herren Sebaot, för att fira lövhuvudhögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, Herren Sebaot, skall inget regn komma över dem. Och så står det i en vers, i nionde versen: Herren ska vara konung över hela jorden, och lyssna, på den dagen ska det ske att Herren är en och hans namn är ett. Det är det som kommer att skapa den fred och frid som vi alla längtar efter. Halleluja. Men jag vill hoppa till de utmaningar som det har. Därför att Hamas siffervärde, vi är inte vana att se på det, Hamas siffervärde är samma siffervärde som helvetet. Alltså siffervärdet 108. Och nu står det så här: jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och egentligen ska det stå så här: församling över helvetets portar. Och den ska inte få makt över dig. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Så Hamas, helvetets källa, kommer att stängas. Hur då? När en församling ber i enhet. Så må Gud hjälpa er här på Åland att ha den här enhetens enhet i bönen. Det är viktigare än vi förstår. Och till den bönen kan man inte komma och visa sig att i vår församling har vi sån här bön, och de där grannarna har nog inte så riktigt stark bön, och så vidare. Därför att då bryter vi enhet. Och då är det exakt Ismaels ande som är på gång. Låt mig läsa det här som är omöjligt för oss. Det omöjliga ska bli möjligt när vi gör som Jesus sa det: älska dem som hatar oss och välsigna den som förbannar oss. Det är vad Yeshua kan göra i dig och mig. Jag måste säga ärligt, för mig är det omöjligt. Hur ska jag kunna älska den som hatar mig? Hur ska jag kunna vinna det? Det finns inte i mitt kött. Men han säger: du ska älska den som hatar dig, och du ska välsigna den som förföljer dig. Så varför är det så omöjligt? Men Gud vill helt enkelt göra något övernaturligt i dig. Vet du vad du är beroende av? Att Gud gör det här övernaturliga. Annars blir det ingen fred. Och det enda vi kan säga: hjälp mig, Jesus. Hur ska jag kunna älska den här? Jag har flera gånger i mitt liv hamnat i en sån här situation där Gud testar mig. Jag vet inte om jag ska berätta det, men det var liksom för att kärleken är så viktig. Och som jag har berättat här flera gånger, för jag fick en fantastisk födelsedagspresent. Den 14/10, då fyllde jag 49 år som frälst. Och när jag lämnar våra gäster som var gäster på bibelskolan, så står där plötsligt en man, luktar illa, står i sina pyjamas och har just kommit ut ur butkan. Och så frågar han, vill du föra mig till Lovisa? Och när man tittar på honom så absolut inte i min bil. Våra gäster gick och därför att han talade finska och de förstod inte finska. Så frågar han, när jag sa att inte kan jag föra dig till Lovisa, jag har inte helt enkelt möjlighet. För mig då till taxistation. Och medan han kommer in i min bil och man tänker att hur? Så vittnar jag för honom. Och desto mer jag vittnar, desto gladare blir han. Sen i slut så, när vi stannar framför taxin och han hade brått att komma ut, så frågade jag, får jag be för dig? Och han blev så glad. Så tänkte jag, nu går jag lite längre och säger, vill du bli frälst? Vill du ta emot Jesus? Så sa han, jo. Och så säger jag, då ber du efter mig. Och så bad vi frälsningsbön. Och så steg han in i taxin. Vilken födelsedagspresent. Halleluja. Istället för att liksom, sådana äckliga typer ska inte komma in i min bil. Han var en förlorad själ som behövde möta kärlek. Tack Jesus. Denna övernaturliga kärlek som finns i Guds hjärta och som kommer att fylla den troende som vill följa Herren i djupet av sitt hjärta, det kommer att uppleva en förvandling till att bli en kanal för den Guds kärlekskraft, vilket medför att Gud kommer att röra sig bland människor på ett sätt som vi aldrig sett och kunnat ens föreställa oss. Vi kommer att se en väckelse av sånt slag så vi kommer att häpna. Varför är det så här? Därför att kärleken är den mogna frukt som Gud söker. Den mogna tron som är mild och barmhärtig. Om vi läser kärlekens lov så kan vi bra sätta, min pappa är sån här. Jag ska läsa den för den är så fantastisk, man gör det så på det sättet. Första Korintherbrevet 13. Min pappa är tålig och mild. Han är kärleksfull och han avundas inte. Han skryter inte. Och han är inte uppblåst. Han upphör aldrig att finnas. Han söker inte sitt. Han brusar inte upp. Min pappa tillräknar inte det onda. Och min pappa är glad över det orättfärdiga. Min pappa gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Min pappa fördrar alltid. Han tror alltid. Han hoppas alltid. Och min pappa, han uthärdar alltid. Vill du inte ha en sån pappa? Alltså det är en sån familj som har, juppu! Och det är en sån här far du har. Så vill jag avsluta med den här utmaningen. Och det här ska du ta med hem och tänka över. Det är lätt för oss att smutskasta Esau och smutskasta Ismael. Och säga att det är de där. Men det är inte det andra. Eftersom på en andlig nivå kämpar vi alla med den inre Esau och med den inre Ismael. Vi kämpar alla med det. Därför att det finns i andligheten, i andevärlden. Vad är en inre Ismael? Vad är en inre Esau? Esau är kopplad till Amalek och representerar tvivel. Amalek är en kraft som får tron att svalna, tvivla på Guds ord och brister, ha brist på passion för Gud. Hans passion är förlorad i jakten på nöjen och makt, personlig rikedom och lycka. Esau valde underhållning och njutning istället för Guds efterföljelse. Esau strävar efter njutning och världsliga saker som förde honom och ledde honom så att han inte längre hade en plats hos Gud. Han valde bort Gud för en kort njutning. Och när det gäller Ismael, som jag ganska mycket redan beskrev, det finns en inre Ismael som använder sin tro för att demonisera, attackera andra människor med hat och religiös iver. En moralisk överlägsenhet, det är en religiös andemakt som är klädd i en kristen fromhet, men som i sitt hjärta är bitter och bär hat. Vi blir alla offer för dessa frestelser från Esau och Ismael, men låt oss istället gå till Gud för att få hjälp. Till sist läser jag något bibelord. Till den som Gud har utvalt har han också känt som sina. Han har också förutbestämt dem till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Du är bestämd av skaparen att formas efter Jesus. Är det underbart? Fast din själ är som en korkskruv, vriden och förstörd, så vet du, Gud har tid, han drar sakta och säkert. Det tar ont emellanåt om man kvider. Men stanna där, fly inte undan. Och så kommer det bli en otrolig spegel in i den här världen från Gud. Och den som han har förutbestämt, vem har han kallat? Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för mig, vem kan vara emot mig? Jag brukar lite förvränga och säga, vem vågar? Han som inte skonar sin egen son utan utlämnar honom för oss alla. Hur ska han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Och så läser jag sista verserna. Men i allt det här så vinner jag en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Lägg märke till, vad är roten? Han som har älskat mig. Det är inte min duktighet som kristen. Jag läser så mycket Bibel, och jag ber så mycket, och jag har lite andliga krafter. Nej, han som älskar mig. Därför jag blir en övervinnare. Det är visst som att varken död eller liv, eller varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som kan komma, varken makter i höjden eller under hela skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så om vi ska vinna den här striden, så måste vi kunna leva i enhet med varandra. Det betyder inte att vi måste vara under samma tak, men vi måste på riktigt älska varandra. Ta emot varandra, fast man är annorlunda. Man har liksom en annan kristen kultur. Man är inte så där högljudd som jag gärna vill vara. Lite fri och lite, fast inte dansa emellanåt. Jag tycker det är härligt. Men vissa tycker att du är nog lite överdriven. Men jag måste också älska dem. Är det sant? Jag måste kunna ta emot alla som bekänner Jesus som Herre. Då bevaras den här enheten. Och som vi sa, att då stänger vi helvetets port. Halleluja. Tack Jesus.